Kapitel 5. Det mänskliga hjärtat, sidan 81. När Moraine väl satt på en av pallarna med skrivbrädet framför sig på bordet ändrade hon sig igen. Värmen från fyrfaten försvann snabbt ut i luften och mildrade knappt kölden. Och ibland fick hon en pust av den tunna grå röken i ansiktet så att hon hostade och det stack i ögonen. Trots de kraftiga skorna och dubbla sockorna hade hennes fötter hunnit bli ganska kalla under ridturen. Och nu när hon vilade dem i den nedtrampade snön blev de strax iskalla. Och runt bordet hade vad som såg ut att vara närmare 100-talet kvinnor skockats, varav alla högut propsade på att bli antecknade först. De flesta var klädda i enkla tjocka yllekläder. Men kanske ett halvdussin hade på sig fina sidenplagg, eller i varje fall välskräddade, syrligt broderade klänningar som tydde på att de var rika, adliga eller båda dera. De gastade emellertid lika högt som någon annan, adelskvinnor som stod och skrek bland ofrälse. Morangier hade ingen vidare uppfattning om vad som passade sig. Stilen stod med hjälmen mot höften och röt så att han blev mörk i synen, att alla skulle vara tysta och ställa sig på led. Men ingen brydde sig det minsta om honom. Två av gardesmännen närmade sig som för att fösa undan kvinnorna, tills fanjunkaren hejdade dem med en skarp gest. Det var tur, för sådana saker kunde orsaka upplopp. Moraine reste sig upp för att få ordning på situationen. Även om hon inte visste riktigt hur hon skulle bära sig åt. Hon hade aldrig varit med om någonting liknande på något av sina gods. Hon betvivlade att någon av hennes förvaltare hade varit det heller. Och folk var ändå mer rättframma mot en förvaltare än mot adelsdamen som ägde godset. Men Joan hann före. Hon klev med bister min upp på sin pall och grep om kanterna på sin mantel som för att hejda sig från att hötta med nävarna. Saidas ljus omvärvde henne och hon vävde luft och eld. Det var en enkel väv som bara krävde ytterst små flöden av kraften. Men när hon talade skallade hennes röst som en åskknall. Tyst! Det var bara en befallning, om än utdelad på ett imponerande vis, lugnt och utan vrede. Men kvinnorna backade undan, plötsligt tysta som möss. Till och med hammarslagen mot städen upphörde. Hela lägret blev tyst. Så tyst att Moraine hörde hur de få hästarna vid tjuderlinorna trampade med hovarna. Style gav Joanne en uppskattande blick. Det var Moraines erfarenhet att fanjunkare alltid uppskattade kraftiga lungor och blängde på kvinnorna runt bordet. Ett antal spädbarn började dock skrika hjälp, och när Joa fortsatte var det utan vävens hjälp. Om ni vill se ett enda öre ställer ni er på led och håller er lugna. Vita tornet befattar sig inte med en skock bångstyriga barn. Uppför er som vuxna kvinnor, annars kommer ni att få önska att ni gjorde det. Hon underströk sina ord med en nick. Sen blickade hon ut över kvinnohopen för att se om de hade tagit till sig hennes ord. Det hade de. När hon klev ner från pallen skyndade sig kvinnorna att bilda två led framför bordet. Och så vitt Moraine kunde se nästan utan att göra bruk av armbågarna. Kvinnorna i de finaste kläderna stod förstås längst fram tillsammans med tjänstekvinnor som bar deras telningar. Men de höll sig inte för goda för att tränga sig och blänga ilsket på varandra. De var kanske handlerskor, men vem de skulle handla med här var mer än Moraine kunde begripa. En gång hade hon sett två välklädda, synbarligen värdiga, morandiska handlerskor hamna i slagsmål på gatan, där de rullat runt i rännstenen med blödande näsor. Trots det småaktiga kivandet om platsen i kön var det ingen som sa ett ord, och de som hade barn som grät gjorde allt de kunde för att trösta dem. En skock flickor på kanske 10 eller 12 år samlades en bit bort, där de sedan stod och kurade i sina mantlar, medan de pekade på henne och Joa och viskade upphetsat. Hon tyckte sig uppfatta orden "Ace there". En annan ung kvinna som var 3 eller 4 år äldre, ungefär lika gammal som Moraine hade varit när hon kom till Tarvalon, stod i närheten och försökte låtsas som om hon inte stirrade hungrigt. Många flickor drömde om att bli Aesir där, men det var få som vågade ta steget förbi drömmandet. Moraine sköt tillbaka manteln på höger sida, öppnade bläckhornet och tog upp en penna. Hon behöll handskarna på. Även om det tunna skinnet inte erbjöd något ordentligt skydd mot kylan, var det ändå någonting. "Ert namn är Snod", sa hon. Den fylliga leende kvinnan bar en höghalsad grön ridklänning som för all del inte var sydd i finaste sortens siden, men det var siden. Liksom hennes pälsbrämade blå mantel, prydd med broderier i rött och guld. Och hon hade juvelprydda ringar på alla sina fingrar. Likväl var det inte säkert att hon var adlig, men lite smicker kostade ingenting. "Och barnets?" "Jag är Mary do Alan Aconlin, ättling i rak nedstigande led till Katrine do Cartalan Acoral, Morandis första drottning." Den fylliga kvinnan log fortfarande, men rösten var frostigt stolt och högdragen. Hon talade med den melodiska accent som lurade henne att tro att Morandierna var ett fredsamt folk, tills man förstod bättre. Hon drog fram en tjock kvinna i mörka yllekläder med en tjock sjal om huvudet och ett gurglande spädbarn i famnen, lindat så att bara ansiktet syntes. "Det här är min son, Cedrin. Han föddes för bara en vecka sedan. Jag vägrade förstås att stanna hemma när min make red ut i krig. Jag tänker låta sätta upp mynten på en tavla, så att Cedrin alltid vet att han hedrats av Vita tornet." Moraine lät bli att nämna att Cedrin skulle dela denna ära med hundratals andra, kanske tusentals, om de andra lägren liknade det här. Ljus, aldrig hade hon väl trott att så många kvinnor skulle ha fött barn just nu. Hon höll god min och studerade barnet en kort stund. Hon var inte helt oerfaren, och hon hade varit med vid hästavel och hjälpt till när stoet fölade. För hur skulle man kunna veta om ens tjänare skötte saker ordentligt, ifall man inte själv visste hur de skulle göras? Men hade ingen erfarenhet av spädbarn. Så vitt hon visste kunde det här barnet lika gärna ha varit 10 dagar gammalt som en månad eller 2. Stiler och hans soldater stod en kort bit från bordet och höll vakt för den händelse det skulle uppstå tumult igen. Men i den här frågan var de inte till någon hjälp. Hon kunde i varje fall inte förmå sig att fråga dem. Om hennes nåd Aconlin ljög, skulle en fullvärdig syster få reda ut det. Moraine sneglade åt sidan. Kvinnan framför Joan höll fram ett större barn, men Joan skrev. När hon doppade pennan såg hon en kvinna gå förbi, ammande ett barn vid sitt bröst. Barnet som låg halvt dolt i kvinnans mantel såg inte ut att vara större än Cedrin. Men kvinnan undvek demonstrativt kön. "Varför står den där kvinnan inte i kön? Är hennes barn för gammalt?" Hennes nåd Aconlins leende bleknade och hennes ögonbryn sköt i höjden. När hon talade hade temperaturen i hennes ton sjunkit ytterligare. "Jag har inte för vana att hålla reda på varenda unge som föds i lägret." Hon pekade befallande på pappret på bordet. På pekfingret hade hon en ring med en stor, men synbart grumlig eldsten. "Skriv ner mitt namn. Jag vill tillbaka till värmen i mitt tält." "Jag kommer att skriva ner ert namn och de uppgifter vi behöver så snart ni har berättat om den där kvinnan", sa Moraine och försökte låta lika myndig som Joan. Det gick inte särskilt bra. Mary Aconlin drog stridslystet ner i ögonbrynen och snörpte ihop munnen. Hon verkade på vippen att få ett utbrott eller slå till Moraine. Innan hon hann göra någondera skyndade sig den rundhylta tjänstekvinnan att tala med oavlåtliga nigningar mot Moraine. Karemes flicka är på dagen lika gammal som hans nåd Cedrin, om ni ursäktar, ersnåd. Ursäkta, ersnåd. Men karn som Karem ville gifta sig med. Han hade fått för sig att han ville bli väktare och gav sig av. Och hon tycker inte hälften så mycket om den hon blev tvungen att gifta sig med istället. Hon skakade eftertryckligt på huvudet. Så Karem vill inte ha någonting med Vita tornet att göra. Nej, det vill hon sannoliken inte. Inte desto mindre kommer hon att motta penninggåvan, sa Moraine bestämt. Tamra måste trots allt få alla namn. Hon undrade om Karems käresta hade uppnått sitt mål. Det var inte många män som hade de färdigheter som behövdes. En väktare använde inte bara vapen. Han var ett vapen. Och det var bara det första kravet. Vad är hennes fullständiga namn? Och barnets? Hon heter Karem Mowley, A.C.D. Och flickan heter Elia. Förbluffande nog verkade hennes nåd Aconlin nöjd med att låta sin tjänarinna svara. Inte bara det, hennes bistra min hade lagt sig och hon studerade Moraine med vaksam blick. Ett bestämt tonfall var kanske allt som behövdes. Det var att folk trodde att man var A.C.D. Från vilken stad eller by, frågade Moraine samtidigt som hon skrev. Och exakt var föddes flickan, hörde hon Joanne säga. Joanne hade tagit av sig handskarna som hon fått i namnsdagspresent av Moraine för att inte få bläckfläckar på dem. Den otåliga kvinnan i sidenkläder framför henne skulle ha kunnat vara en skönhet om det inte varit för en olyckligt formad näsa. Dessutom var hon för lång, nästan en hand längre än Joanne. I en lada, ett milsteg västerut härifrån. Nej, det var förstås inte den plats ni hade väntat er att föda er arvinge på. Ni kanske inte borde ha varit ute och ridit så nära slutet av havandeskapet. För att inte tala om att det pågick strider runt omkring. Nå, vet ni någon kvinna som fött barn de senaste 16 dagarna och inte här? Vad heter hon? Inga kommentarer, tack ersnåd. Svara bara på frågan. Det gjorde adelsdamen utan vidare klagomål. Men så gav Joans attityd inte heller utrymme för klagomål eller besvär. Hon varken höjde rösten eller använde kraftuttryck. Det var bara uppenbart att det var hon som bestämde. Hur bar hon sig åt? De tankar Moraine må ha haft på att komma ut på äventyr och jaga efter draken återfödd bleknade snart bort. Tillsammans med upprymdheten över att befinna sig utanför stadsmuren. Att ställa samma fråga gång på gång och skriva ner svaren. Att försiktigt lägga de fyllda arken för att torka och börja om på ett blankt papper blev snart ofantligt långtråkigt. De enda avbrotten var när hon tog en paus för att värma händerna över fyrfatet vid bordsänden. En outsäglig njutning under dessa förhållanden, eftersom fingrarna värkte av kölden, men inte direkt spännande. Den enda överraskningen var hur många av kvinnorna som inte kom från Murrundy. Soldater som varit i krig tog sig tydligen ofta utländska hustrur. Efter en stund började smederna arbeta igen, liksom några karar som försökte bulta ett nytt hjul på plats på en av vagnarna. Slamret hotade att ge henne huvudvärk. Alltsammans var verkligen eländigt. Hon ansträngde sig noga för att inte låta sitt missnöje gå ut över kvinnorna som hon pratade med, även om en handfull av dem försökte ge henne skäv därtill. Vissa av adelsdamerna krävde viss övertalning för att inte recitera hela sina stamträd tillbaka till Arthur Hökvinges tid och längre än då. Och några av dem, mer enkelt klädda, ville först inte tala om faderns namn eller varifrån de kom. De blängde misstänksamt på Moraine, som om det var något slags knep för att lura dem på pengarna. Men de flesta gick att kuva med en fast blick. Inte ens Morandiel ville reta upp kvinnor som de trodde var Aesir, vilket var en uppfattning som spred sig snabbt. Det fick ledarna att röra sig lite lugnare, även om man inte kunde påstå att det gick fort. Moraines blick sökte sig hela tiden till de gravida kvinnor som hon såg gå förbi. En del av dem stannade upp och tittade på bordet som om de tänkte på när det skulle bli deras tur att ställa sig i ledet. En av dem kunde vara draken återföds blivande mor, i varje fall om hon av någon anledning skulle få för sig att bege sig till Drakberget. De enda två barnen som fötts denna dag, dagen efter Gitarras förebådan, var flickor, och liksom alla de nyfödda hade de fötts inom ett mils steg från lägret. Någon annan antagen skulle hitta gossebarnet utan att veta vad det var hon hade funnit. Själv skulle Moraine förmodligen inte höra mer om det på flera år. Ljus, det var inte rättvist. Hon visste, och ändå spelade det ingen roll. När det började närma sig middagstid tittade Moraine upp från bordet och fann framför sig en slank ung kvinna med ett barn lindat i en filt på armen. Susha Wynn, Aesir, sa kvinnan ödmjukt. Det är jag, och det här är min Cyril, tillade hon och klappade pojken på huvudet. Moraine hade kanske ingen större erfarenhet av spädbarn, men hon kunde skilja på en nyfödd och ett barn på 6 eller 7 månader. När hon öppnade munnen för att säga åt kvinnan att hon inte skulle tro att Moraine var en idiot, la Chuan handen på hennes arm. Bara helt hastigt, det var allt. Sean fortsatte fråga ut kvinnan vars namn hon just skrev ner. Men det fick Moraine att titta igen. Susha Wynn var inte slank utan snarare utmärglad. Med djupa skuggor under ögonen och vilsen, desperat blick. Hennes klänning och mantel var slitna och lappade. De var prydligt lagade, men på sina ställen verkade det vara mer lapp. Bara en klänning. Faderns namn, frågade Moraine för att vinna tid. Barnet var alldeles för gammalt, och så var det med den saken. Men Jack, Aesir, Jack Wynn, han... Det bröt fram tårar i kvinnans insjunkna ögon. Jack dog innan striderna ens började. Halkade i snön och slog skallen mot en sten. Det känns knappast rätt att komma hela den här vägen bara för att halka i snön. Barnet började hosta. Det lät som om hostningarna kom djupt inifrån, och Susha böjde sig oroligt över honom. Moraine visste inte om det berodde på barnets hosta, tårarna eller den döde maken, men hon skrev noggrant in kvinnans uppgifter. Tornet hade råd med 100 guldkronor åt en kvinna och ett barn som kanske skulle dö om de inte fick hjälp. Barnet verkade ha bra hull, men Susha själv var utsvulten. Och Mary Aconlin tänkte rama in sina mynt. Hon lyckades nätt och jämt låta bli att fråga vilken ädling Jack Wynn hade tjänat under. Vem det än var borde han inte låta det bli så här. Adelskapet förde med sig lika många skyldigheter som rättigheter. Fler, det var vad hon hade fått lära sig. Och var fanns kvinnans vänner? Morandier? Ljuset signerade sig det. Susha försökte svälja tårarna som bröt fram igen, men misslyckades. Hon snyftade inte, men de rann ut efter hennes kinder. Ljuset skiner över er för alltid. Ja, ja, sa Moraine vänligt. Har ni någon läserska i lägret? Nej, Morandierna kallade kvinnor som kände till örter och läkedom någonting annat. Vad var det nu? Verin Sedé hade hållit en lektion i ämnet under Seans och Moraines första år som antagna. En klok fru? En vis kvinna? När Susha nickade tog hon sin börs ur bältespungen och tryckte ett silveröre i kvinnans fria hand. Ta ditt barn till henne. Resultatet blev fler tårar, fler tack och ett försök att kyssa Moraines hand, vilket hon med knapp nöd lyckades undvika. Ljus, Susa var inte hennes vasall. Det var inte helt tillständigt. Nu när hon väntar en penninggåva från tornet, viskade Shua när Susa äntligen hade gått, skulle hon ha fått kredit hos den visa kvinnan. Hon flyttade inte blicken från det som hon just skrev med noggrann handstil. Men av det Moraine kunde se av hennes min verkade hon ogillande. Shua var försiktig med de få pengar hon hade. Moraine suckade. Gjort var gjort. Och igen när hon hörde hur det viskades längs de båda leden. Ryktet om att en av Eichedene hade godtagit Susa Wins barn spred sig som en löpeld. Och strax såg hon kvinnor skynda sig för att sluta upp i ledet. Minst en av dem ledde sitt barn dit. Min lille Daniel har varit väldigt ynklig sista tiden, Eichedene, sa den rundhylta kvinnan framför henne med ett hoppfullt leende. Och en girig glimt i de ljusa ögonen. Spädbarnet som hon höll i famnen gurglade glatt. Jag önskar sannoliken att jag haft råd att gå till den visa kvinnan. Kvinnans grå ylleklänning såg nästan ny ut. Moraines humör flammade upp och för en gångs skull gjorde hon ingen ansats att kväsa det. Jag skulle kunna hela honom, svarade hon svalt. Fast det är klart, han är väldigt liten. Det är inte säkert att han överlever. Förmodligen inte. Ett så litet barn skulle säkert inte överleva den påfrestning som det innebar att bli helad. Och dessutom var det en av de få vävar som de antagna var strängt förbjudna att väva utan en systers överinseende. Ett misslyckat försök att hela kunde skada fler än den som gjorde väven. Kvinnan visste emellertid ingenting om detta. Och när Moraine sträckte fram sin behandskade hand backade hon hastigt undan med barnet i ett beskyddande grepp. Hon var så rädd att ögonen höll på att tränga ur sina hålor. Nej, Eichedene. Tack. Men nej, jag ska nog skrapa ihop pengarna. Det ska jag säkert. Moraines vrede la sig. Den varade aldrig länge. Och en kort stund skämdes hon. Fast bara en kort stund. Tornet hade råd att vara generöst, men ingen fick tro att Eichedene var dumma. En stor del av tornets makt kom sig av att folk trodde att systrarna var allt annat än dumma i något som helst sammanhang. Återigen löpte viskningarna längs leden och kvinnan som lett dit sitt barn kilade iväg igen, raskare än hon kommit. Då skulle de i varje fall inte behöva befatta sig med den saken. Mot någon som trodde att tornet var så lättlurat skulle det inte ha funnits något annat val än hårda ord. Bra gjort, mumlade Jean medan hennes penna skrapade vidare över pappret. Mycket bra gjort.
Daniel, sa Moraine, som också skrev. Och ditt eget namn?
Hennes leende berodde på berömmet, men Daniels mor tog det tydligen som ett tecken på förlåtelse och svarade med lättad röst. Vilket gladde Moraine. Många var rädda för vita tornet, ibland med goda skäl. Tornet kunde vara strängt när det måste. Men rädsla var ett dåligt verktyg och ett som användaren alltid förr eller senare skar sig på själv. Det hade hon lärt sig långt innan hon kom till tornet. När solen väl passerat sin middagshöjd gick hon och Jean för att hämta sin mat ur sadelväskorna. Det skulle inte tjäna någonting till att be någon av Steelers män göra det. De satt redan på huk och åt torkat kött och tunnbröd. Inte långt från en av tjuderlinorna där deras hästar stod bunna. Ingen av dem såg ut att vilja röra sig ur fläcken, annat än vid ett angrepp. Men Steeler nickade åt henne och Shua när de vände sig bort från sina hästar. Bara en liten nick, men hon trodde den var gillande. Men var onekligen besynliga. Eftersom de inte ens hunnit skriva ner hälften av kvinnornas namn väntade hon sig att de skulle knorra. Men de som var kvar gick utan minsta klagomål för att själva skaffa fram mat. En mörk kvinna med tairenskt uttal kom till bordet med en bucklig tekanna av plåt som var fylld till bredden med hett mörkt te, tillsammans med ett par gröna muggar med sprucken glasyr. En smal gråhårig kvinna gav dem varsitt ångande trästop som doftade av kryddat vin. Hennes väderbitna ansikte såg ut som om det aldrig stiftat bekantskap med ett leende. Susa och Wynne är för stolt för att ta emot mer än smulor från någon, utom till sitt barn, sa hon när hon ställde ner stopen, med en röst som var ovanligt mörk för att tillhöra en kvinna. Vad ni gjorde var vänligt gjort och gott. Sen nickade hon, vände sig om och stegade därifrån genom snön, rak i ryggen som en torngardist i en parad. Sannoliken ett märkligt sätt att uppföra sig mot Acer Dare. Hon vet vad vi egentligen är, sa Sean tyst och lyfte stopet med båda händerna för att låta värmen sprida sig. Moraine gjorde likadant, fast med handskarna på sig. Stackars Seans fingrar måtte ha varit genomfrusna. Hon kommer inte att säga någonting, sa Moraine efter en liten stund, och Sean nickade. Visserligen skulle inte sanningen orsaka några verkliga bekymmer. Inte när Stiler och hans mannar var där, men det var bättre att slippa den generande situationen. Tänka sig att en av de ofrälse vetat hur man kände igen en H.J. när ingen av adelsdamerna vetat det. Eller hur en antagens klänning såg ut, eller båda. Jag tror att hon for till tornet när hon var ung. En kvinna som inte kunde lära sig att leda kraften blev hemskickad igen, men skulle ändå ha sett både Acer Dare och antagna. Sean gav henne en snedblick, som om hon hade sagt att vatten var vått. Ibland kunde det vara irriterande när Sean räknat ut saker innan hon själv gjort det. De pratade inte mycket medan de åt av brödet, frukten och osten. Noviser skulle vara tysta under måltiderna, och de antagna förväntades upprätthålla en viss värdighet, så de hade vant sig att äta under tystnad. Vinet rörde dem knappt. Antagna fick vin till maten, med en utspätt, och det skulle inte gå an att någon av dem blev drucken. Men till sin förvåning fann Moraine att hon slukat varenda smula av en måltid som hon varit övertygad om att den skulle vara alldeles för stor. Hennes aptit kanske hade blivit större av vistelsen ute i kylan. Hon var just i färd med att vika ihop dukarna som maten varit invirad i och önskade att det funnits fler torkade aprikoser när Sean plötsligt muttrade: "Åh nej." Moraine lyfte blicken och hennes mod sjönk. Två systrar kom inridande i lägret, letade sig sakta fram mellan tälten och vagnarna. Under rådande omständigheter måste ett par kvinnor klädda i siden som rörde sig ute på landsbygden utan eskort vara systrar. Och de här båda hade bara en enda man med sig, en mörk kar vars mantel skiftade färg och smält ihop med det som fanns bakom på ett sätt så att det såg ut som om delar av honom och hans svarta vallack inte fanns. Han lät aldrig blicken vila länge på samma ställe och fick tongardisterna att framstå som halvsovande knähundar bredvid en jagande panter. En väktarmantel var en oroande syn. Och det mumlades runt om i lägret. Folk gapade och pekade, och smederna lät än en gång sina släggor tystna. De båda systrarna, som genom sin ankomst fått Moraine att känna ett otäckt sug i magen, var inte vilka som helst. Hon kände igen ansiktena innanför mantlarnas kåpor. Maylin Arganja, med silvergrått hår och framskjutande haka, var en av tornets mest respekterade kvinnor. Det sades att ingen hade någonting ont att säga om Maylin, och ensam skulle hon inte ha gjort Moraine det minsta bekymrad. Men den andra kvinnan var Elida Arroyhan. Ljus, vad gjorde hon här? Elida hade blivit rådgivare åt Andros drottning för nästan 3 år sedan. Det hände ibland att hon kom tillbaka till tornet för att diskutera det som hände i Andor med den ämelintronande, men Shua och Moraine blev alltid snabbt medvetna om hennes ankomst, aldrig på något trevligt sätt. De neg så fort systrarna kom i närheten och Shua utbrast: vi har tillåtelse att vara här. Till och med Meilin skulle kunna bli upprörd om hon började banna dem och sen fick veta att det var utan skäl. Elaida skulle bli rasande. Hon avskydde verkligen att verka dum. Den ämelintronande befallde oss: vi vet det där, avbröt Meilin henne milt. Så snabbt som ryktena sprider sig misstänker jag att till och med katterna i Chelaisin vet det vid det här laget. Det gick inte att avgöra utifrån hennes ton om hon tyckte att Tamras beslut var bra eller ej. Meilins släta drag röjde aldrig några känslor. Hennes klarblå ögon var fyllda av lugn på samma sätt som en kopp kunde vara fylld med vatten. Med en hand i mörk handske rättade hon till sin ridklänning på ena sidan, så full med vita slitsar att den såg ut som om den var vit med blå ränder. Hon var en av de relativt få vita systrar som hade en väktare. De flesta var så uppslukade av frågor om logik och filosofi att de inte ansåg sig behöva det. Moraine önskade att hon skulle sitta av. Meilins skäckiga vallack var hög över manken och själv var systern lika lång som de flesta män. I varje fall de flesta karhainska män. Moraine var rädd att hon skulle få ont i nacken om hon måste titta upp på henne länge till. Är ni förvånade att se mig, sa Elaida och såg ner på dem från sitt finlämmade bruna sto. Brokaden i hennes klänning var röd, inte dämpat eller ljust utan en lysande klar nyans, som om hon ville ropa ut vilken aja hon tillhörde över världen. Hennes mantel, kantad med svart päls, var i precis samma nyans. En färg som skulle passa på en knåparvagn, tänkte Moraine. Elaida log, men det gjorde inte hennes stränga drag mjukare. Om det inte hade varit för den strängheten skulle hon ha kunnat vara vacker. Men allting hos henne var strängt. Jag kom fram till Tervallon strax före Eil och har haft fullt upp sedan dess. Men var inte rädda, jag ska kalla på er. Moraine hade varit säker på att hennes mod hade nått botten, men hon hade haft fel. Det var mycket svårt att hålla tillbaka ett vanmäktigt stön. Meilin suckade. Du bryr dig för mycket om de här flickorna, Elaida. De kommer att bli högfärdiga om de börjar tro att de är dina kelgrisar. Det tror de kanske redan. Moraine utbytte en förskräckt blick med Jean. Kelgrisar. Jätter utsatta som lockbete för ett lejon kanske, men absolut inte kelgrisar. Sen Elaida hade fått sin sjal hade hon, vad Moraine hade sett, aldrig vikt sig för någon annan än den ämelintronande eller salens företrädare. Men nu böjde hon ner huvudet och mumlade. Du har rätt, Meilin. Men det verkar möjligt att de ska bli prövade innan året är slut. Det förväntar jag mig. Och jag förväntar mig att de ska klara det galant. Jag tänker inte nöja mig med mindre från någon av dem. Till och med det sista saknade hennes vanliga hetta. I vanliga fall var Elaida envis som en tjur. I vanliga fall skällde hon ut alla som kom i vägen för henne. Den vita systern ryckte lätt på axlarna, som om ämnet inte förtjänade att ordas mer om. Har ni allt ni behöver, barn? Bra. En del av er barn gav sig ut illa förberedda, måste jag säga. Hur många namn har ni kvar att anteckna här? Ungefär 50, Meilin ser det, sa Joanne. Kanske lite fler. Meilin kastade en blick mot solen som hade kommit en bit på sin färd ned mot horisonten i väster. De mörka molnen som hotat med snö var på väg söderut och lämnade klar himmel efter sig. Skriv snabbt i så fall. Ni vet att ni måste vara tillbaka i tornet före mörkrets inbrott. Är det så här i alla lägren? Frågade Moraine. Jag hade trott att män som gick ut i krig skulle ha tankarna på striden, inte på att... Hon rodnade och avslutade inte meningen. Yngla av sig som silvergäddor, viskade Sean tyst. Moraine hörde det nätt och jämt, men orden gjorde bara hennes rodnad djupare. Varför i hela friden hade hon ställt en sån fråga? Care Hainier, andades Meilin. Hon lät faktiskt nästan road. Men hon fortsatte med allvarlig ton. När en man tror att han kanske ska dö vill han lämna någonting av sig själv kvar. När en kvinna tror att hennes make kanske ska dö vill hon desperat ha en del av honom. Resultatet är att det föds många barn när det är krig. Det är ologiskt med tanke på den nöd som blir följden om mannen verkligen dör. Men det mänskliga hjärtat är sällan logiskt. Vilket förklarade en hel del och fick Moraine att känna sig som om hennes ansikte skulle brinna upp. Det fanns saker man gjorde inför andra och kunde prata om, och andra saker man gjorde för sig själv och absolut inte pratade om. Hon kämpade för att återvinna självkontrollen, gick igenom tankeövningar som skulle göra henne lugn. Hon var floden, innefattad av stranden. Hon var stranden som innefattade floden. Hon var en blomsterknopp som öppnade sig för solen. Det blev inte bättre av att Elida studerade henne och Sean likt en stenhuggare med hammaren i ena handen och mejsen i den andra, som för att bestämma sig för vilken bit hon skulle hugga av härnäst för att frambringa den form hon ville ha. Ja, ja, Andrew, sa plötsligt Meilin. Vi ska strax ge oss av. Hon hade inte ens tittat på väktaren bakom sig. Men han nickade som om hon svarat på någonting som han sagt. Han var smal och inte längre än sin ACD och såg ung ut, tills man såg ögonen. Moraine glömde helt bort att vara generad. Hon kom på sig med att stå och gapa, inte på grund av Andrews stenhårda blick. En syster och den väktare som var bunden till henne kunde förnimma varandras känslor och kroppsliga tillstånd. Och visste precis var den andra befann sig, så länge de inte var allt för långt ifrån varandra. Även då kunde Eichedén peka precis åt vilket håll väktaren befann sig, och vice versa. Men det här liknade mer att läsa tankar. En del sa att fullvärdiga systrar kunde det. Det fanns trots allt åtskilligt som man inte lärde sig förrän man hade fått sjalen. Som den väven syster använde för att binda en väktare till sig. Meilin såg henne rakt i ögonen. Nej, sa hon mjukt. Jag kan inte läsa hans tankar. Det stack i Moraines skalp som om håren ville ställa sig på ända. Det måste vara sant eftersom Meilin hade sagt det, men... När man har haft en väktare tillräckligt länge vet man vad han tänker. Och han vet vad man själv tänker. Det handlar om tolkningsförmåga. Elida fnös, men tyst. De röda systrarna var de enda som kategoriskt vägrade att ta sig några väktare. De flesta röda verkade tycka illa om män överhuvudtaget. Logiskt sett, sa Meilin medan hon lät sin fridsamma blick vila på den andra systern. Har röda större behov av väktare än någon annan, Aya, utom gröna. Kanske till och med större än de gröna. Men strunt i det. Varje Aya gör sina egna val. Hon lyfte sina fransprydda tyglar. Kommer du, Elida? Vi måste hinna prata med så många av barnen som möjligt. En av dem kommer säkert att tappa huvudet och stanna ute för länge om de inte blir påminda. Kom ihåg, barn, tillbaka före skymningen. Moraine var beredd på något slags utbrott från Elida, eller i varje fall en vredgad glimt i hennes ögon. Vad Meilin sagt om väktare var mycket nära ett brott mot de regler om hövlighet och respekt för varandras privatliv som styrde systrarnas liv. Det fanns många regler om vad en HD fick och inte fick säga till eller fråga en annan. Det var inga lagar, snarare seder som var starkare än lagar, och alla antagna var tvungna att lära sig dem utan till. Överraskande nog vände Elida bara hästen för att följa den andra systern.
Jean lät höra en lättad suck när hon såg de båda systrarna lämna lägret med Andrew i släptåg. Jag var rädd att hon skulle stanna och övervaka oss. Ja, sa Moraine. Joanne behövde inte säga vilken av kvinnorna hon menade. Det skulle ha varit just likt Elida. Ingenting som de gjorde kom undan hennes krav på fullständig perfektion. Men varför gjorde hon inte det? Joanne hade inget svar. Och hur som helst hade de inte tid att prata om den saken nu. Nu när Moraine och Joanne uppenbarligen hade avslutat sin måltid hade kvinnorna återgått till sina platser i de båda leden. Och efter Maylins och Elidas besök verkade de inte längre lika säkra på att de båda var Aes Sedair. Det räckte inte längre med en hård blick och en bestämd ton för att göra slut på alla diskussioner. Joanne började skrika åt dem när det behövdes. Vilket det gjorde flera gånger och drog händerna genom håret i vanmakt. Tre gånger var Moraine tvungen att hota med att sluta skriva ner fler namn alls för att en kvinna med ett barn som helt uppenbart var för gammalt skulle gå med på att lämna kön. Om någon av dem hade liknat Susa hade hon kanske varit frestad att ge efter. Men de var välnärda och inte fattigare än någon annan, bara giriga. Som slutkläm dök Stiler upp med hjälmen på huvudet och tyglarna i handen när de hade dryga dussinet kvinnor kvar framför bordet. De andra soldaterna var inte långt bakom och två av dem höll tyglarna till pilen och Joannes häst. Dags att ge sig av, sa Stiler med sin knarriga röst. Jag har väntat så länge det gått, men dröjer vi längre blir det svårt att hinna till tornet före skymningen. Hallå där, protesterade en av kvinnorna. De måste skriva ner våra namn. Arga muttranden hördes från de andra. Titta på solen, kar, sa Joanne med jagad röst. Hon tittade också på den, med håret spretande åt alla håll, efter att hon dragit fingrarna genom det så många gånger. Vi har gott om tid. Moraine kastade själv en blick på solen som hängde lågt över horisonten i väster. Hon var inte lika säker. Det var 6 mil tillbaka till tornet. Sista biten genom gator som skulle vara lika fulla med folk på kvällen som de varit på morgonen. Och det skulle inte hjälpa med några ursäkter. Stiler rynkade pannan och öppnade munnen. Men plötsligt stod den rynkiga gamla kvinnan som hade gett dem vin framför honom tillsammans med 6 eller 7 andra kvinnor. Alla med grått eller gråsprängt hår. De skockades runt honom och tvingade honom att backa. Nu lämnar du flickorna i fred, gastade den smala kvinnan åt honom. Hör du det? Fler kvinnor kom springande från alla håll. Och snart var både Stiler och gardesmännen omgivna av 10 dubbla led. Hälften av kvinnorna skrek och hötte med nävarna, medan resten stod tysta med händerna om skaften på sina slidknivar och blängde buttert på soldaterna. Smedjorna hade tystnat igen, för smederna stod med släggorna i hand och iakttog noga ansamlingen av kvinnor. Unga män, egentligen bara pojkar, började samlas, alla ilskna och hetögda. Några hade dragit sina knivar. Ljus, nu skulle det bli upplopp. Skriv, befallde Joan. De kommer inte att kunna hålla honom länge. Ditt namn, frågade hon uppfordrande kvinnan framför bordet. Moraine skrev. Kvinnorna som väntade på att lämna sina namn verkade hålla med Joan. Ingen käftade emot. Vid det här laget kunde de frågorna utan till och hasplade ur sig svaren så snart deras tur kom. Några så raskt att Moraine fick be dem börja om. När Stiler och hans män slutligen lyckats tränga sig igenom skocken av kvinnor som omringade dem utan att göra någonting som fick männen och pojkarna som fanns kvar i lägret att komma springande, var Moraine just i färd med att blåsa på det sista namnet för att bläcket skulle torka. Och Joanne ordnade hastigt till sitt hår med sin kam av snidat midnattsträ. Fanjunkaren såg bister ut bakom hjälmens gallervisir, men han sa bara, nu behöver vi lite tur. De travade ut ur lägret så att snön yrde om hovarna, och Sean skumpade så våldsamt i sadeln att Stiler fick avdela två män som red på ömse sidor om henne och hindrade henne från att falla av. Hon klängde sig desperat fast vid den höga sadelknappen och grimaserade ilsket åt dem, men försökte inte beordra dem att ge sig av. Moraine insåg att Shaw aldrig hade bett om salvan. Nu skulle hon behöva den mer än någonsin. Efter en halv mil saktade Stiler in till skritt, men bara en halv mil, sen bar det av i trav igen. Det var bara på grund av de båda soldaterna som Sean satt kvar i sadeln. Moraine började protestera med en blick på Seans ansikte, och en på solen fick henne att tystna. Om hon drog uppmärksamheten till hur illa Sean red, skulle det ta flera dagar innan Sean förlät henne. Och ifall det slutade med att de kom fram för sent och fick gå till Marines ämbetsrum, skulle hon kanske aldrig förlåta henne. Stiler red vidare på samma sätt hela vägen tillbaka till staden. Trav och skritt, trav och skritt. Och Moraine misstänkte att han skulle ha fortsatt även innanför murarna, om det inte varit för vimlet på gatorna. I den trängseln var skritt det enda alternativet. När de red in på gårdsplanen framför västra stallet vilade solen redan som en gyllenröd kupol, som på tornområdets mur. Stallfolket kom ut och tog hand om pilen och Joans häst, tillsammans med en grinig underlöjtnant som blängde upp på Stiler, samtidigt som han återgäldade fanjunkarens hälsning, armen över bröstet. Ni är sist, brummade han. Det lät som om han ville få en ursäkt för att skälla ut någon, vem som helst som fanns till hands. Har de ställt till några bekymmer? Moraine, som just hjälpte en stönande Sean ned från hästen, höll andan. Inte mer än ett par lamm, svarade Stiler, och hon andades ut. Fanjunkaren satt av och vände sig mot sina män. Jag vill ha hästarna ryktade och donen inoljade innan någon ens funderar på kvällsvard. Du vet varför jag tittar på dig, Melvin. Moraine frågade den unge officeraren vad de skulle göra med skrivbrädorna. Han blängde på henne innan han sa, lämna dem där de är, de blir hämtade. Och så stegade han därifrån så raskt att manteln böljade bakom honom. Varför är han så arg? Undrade hon högt. Stiler kastade en blick på gardesmännen som ledde in sina hästar i stallet. Sen svarade han med för låg röst för att de skulle höra. Han ville ut och strida med Ale. Jag bryr mig inte om ifall den enfaldige karn ville bli hjälte, sa Joanne Bast. Hon stödde sig mot Moraine, som misstänkte att det bara var hennes arm runt Joans midja som höll kvinnan på benen. Nu vill jag ha ett handfat med varmt vatten och min säng, strunt i kvällsvarden. Det låter härligt, andades Moraine, i varje fall bortsett från det där om kvällsvarden. Hon trodde att hon skulle kunna äta ett helt får. Joan lyckades gå själv, men hon linkade fram med sammanbitna käkar och tillbakahållna stön. Likväl vägrade hon att låta Moraine bära hennes axelväska. Joan gav aldrig efter för smärta. Hon gav aldrig efter för någonting. När de kom fram till sitt galleri i de antagnas avdelning glömde de alla tankar på varmt vatten. Katrine väntade på dem. Det var på tiden, sa hon, när hon stod insvept i sin bandprydda mantel. Jag trodde att jag skulle frysa ihjäl innan ni kom tillbaka. Hon hade ett vågigt svart hårsvall som nådde henne till midjan, vassa drag och en tunga som kunde vara lika vass, mot noviser och andra antagna. Mot Eichiger var hon mildare än honungsmjölk, idel inställsamma leenden. Marine vill träffa dig i sitt ämbetsrum, Moraine. Vad vill hon oss? Frågade Sean. Solen har inte riktigt gått ner än. Ja visst, Sean. Marine berättar alltid orsakerna till allt hon gör för mig. Och den här gången gäller det bara Moraine, inte dig. Nåväl, nu har du fått budet och jag vill ha min kvällsvard och min säng. Vi måste sätta igång med det här eländet imorgon igen, i gryningen. Vem kunde tro att jag hellre skulle vilja stanna inne och studera än att ta en ridtur på landet?
Jean såg efter Catherine när hon störtade iväg.
En vacker dag kommer hon att skära sig på den där tungan. Vill du att jag ska komma med, Moraine?
Moraine ville ingenting heller. Hon hade inte gjort någonting, inte på sista tiden. Men en kallelse till Marines ämbetsrum bådade aldrig gott. Många av noviserna och de antagna gick dit för att gråta ut mot Marines axel när deras hemlängtan eller studiernas påfrestningar blev för stora. Men att bli kallad dit var en helt annan sak. Men hon skakade på huvudet och räckte Joan sin väska och mantel. Burken med salva ligger i. Den är väldigt bra om man är öm. Hennes väns min ljusnade.
Jag kan ändå följa med. Så illa behöver jag inte salvan.
Du kan knappt gå. Fortsätt nu. Vad det än är med Rin vill mig tar det säkert inte lång tid.
Ljus, hon hoppades att Marine inte hade uppdagat något spratt som Moraine trott var både gömt och glömt. Men i så fall skulle i varje fall Shaw slippa straff. I sitt nuvarande tillstånd skulle hon inte ha klarat det.
Novisföreståndarinnans ämbetsrum låg på andra sidan av tornet, nära novisavdelningen och en våning under den ärmelintronandes ämbetsrum. Här var den breda korridorens golvplattor röda och gröna och gångmattan blå. Moraine tog ett djupt andetag framför den enkla dörren mellan två färggranna gobelänger, strök sig över håret. Hon önskade att hon haft tid att kamma sig och knackade två gånger, bestämt. Marine sa åt alla att inte krafsa på dörren som möss i väggen.
Kom in, sa en röst inifrån rummet.
Moraine tog ännu ett djupt andetag och steg in. Till skillnad från den ärmelintronandes ämbetsrum var Marines ganska litet och enkelt. Väggarna var klädda med mörk träpanel, möblerna var stadiga och huvudsakligen osmyckade. Moraine misstänkte att även kvinnor som varit antagna för 100 år sedan skulle känna igen allting i rummet. Kanske till och med de som varit det för 200 år sedan. Det smala tebordet vid dörren, vars smala ben var snidade i ett sällsamt mönster, kunde mycket väl vara ännu äldre. Och på en vägg hängde en spegel som bara hade fläckar kvar av förgyllningen på ramen. Vid motsatta väggen stod ett smalt skåp som hon undvek att titta på. Där hängde remmen och riset, tillsammans med en toffel som på sätt och vis var ännu värre. Till hennes förvåning stod Marine upp istället för att sitta bakom skrivbordet. Hon var lång. Moraines huvud nådde henne bara till den trinda hakan och hade sitt övervägande gråa hår samlat i nacken. Hennes moderliga utseende fick en nästan att glömma tidlösheten i hennes drag. Det var ett skäl till att de flesta av de unga kvinnorna som gick i lära i tornet gärna grät ut mot Marines axel, trots att hon ofta själv fått dem att gråta. Dessutom var hon snäll, vänlig och förstående. Så länge man inte bröt mot reglerna. Marine hade en förmåga att luska ut just det som man mest ville dölja.
Sätt dig, barn, sa hon allvarligt.
Moraine satte sig försiktigt på pallen framför skrivbordet. Det måste vara dåliga nyheter av något slag. Men vad?
Det finns inget sätt att göra det här lätt, barn.
Kung Laman blev dödad igår. Tillsammans med båda sina bröder. Kom ihåg att vi alla är trådar i väven och att tidens hjul vrider sig som det själv vill.
Ljuset skiner över deras själar, sa Moraine allvarsamt.
Och må de dväljas i skaparens hand tills de föds på nytt.
Marines ögonbryn for i höjden.
Säkert av överraskning över att Moraine inte hade brustit i gråt när hon hörde att hon förlorat 3 farbröder på en och samma dag. Men så kände Marine inte heller Laman Damodred, en högdragen man som brann av ärelyssnad, vilket var den enda värme som fanns i honom.
Enligt Moraines åsikt var enda anledningen till att han förblivit ogift att lockelsen i att bli Care Haynes drottning inte räckte för att någon kvinna skulle vilja gifta sig med honom. Morrison och Aldekine hade varit ännu värre, båda fyllda med en hetta som skulle ha räckt för 10 män. En hetta som de hade gett utlopp för i form av vrede och grymhet. Och i form av förakt för hennes far, eftersom han var lärd. För att han hade tagit en annan lärd som sin andra fru, hellre än att gifta sig till mark eller förbindelser som kunde komma Damodreds hus till godo. Hon skulle be för deras själar. Men hon kände större sorg för Jack Wynne än för alla sina 3 farbröder tillsammans. Chock, mumlade Marine. Du är chockad, men det kommer att gå över. Kom till mig då, barn. Du behöver inte rida ut imorgon. Jag meddelar den nämligen tronande. Novisföreståndarinnan hade sista ordet när det gällde noviserna och de antagna. Marine måste ha varit förargad över att Tamra hade skickat ut dem utanför staden utan att rådfråga henne. Tack för vänligheten, skyndade sig Moraine att säga. Men snälla, gör inte det. Det skulle hjälpa att ha någonting att göra och att vara med mina vänner. Om jag stannar i tornet imorgon blir jag ensam. Marine verkade tvivla, men efter ytterligare några tröstande ord för att lindra den smärta som hon verkade övertygad om att Moraine dolde, lät hon Moraine gå tillbaka till sitt rum. Där var båda oljelamporna tända och en munter brasa knastrade på spiselhällen. Det var säkerligen Joannes verk. Hon övervägde att titta in hos Joanne, men vid det här laget låg hon säkert och sov. Det skulle gå att få kvällsvard i matsalen i minst 1 timme till, men hon sköt undan alla tankar på mat och tillbringade istället tiden på knä med att be för sina farbröders själar, som botgöring. Hon tänkte inte bli en av de systrar som tog på sig botgöringsdjup i kvarten, för att bibehålla balansen i sina liv, sa de, men hon kallade det demonstrativ idioti. Men hon borde känna någonting inför sina egna blodsfränders död, hur förfärliga människor de än varit. Det var fel att inte känna någonting. Inte förrän hon var säker på att matsalarna var fulla av tjänstekvinnor som svabbade golven, reste hon sig upp för att klä av sig och tvätta sig. Efter att ha värmt upp vattnet med en tunn tråd av eld. Att tvätta sig i kallt vatten skulle ha varit ytterligare botgöring, men det fanns gränser. Hon släckte lamporna och vävde en skyddsformel som hindrade hennes drömmar från att påverka någon annans. Det kunde hända dem som kunde leda kraften. Andra i närheten kunde dela ens drömmar och kröp in under filtarna. Hon var verkligen trött, och sömnen lät inte vänta på sig. Tyvärr kom mardrömmarna med den. Inte om hennes farbröder, eller ens om Jack Wynne, men om ett nyfött barn som låg i Drakbergets snö. Blixtar genomkorsade en kolsvart himmel, och hans skrik var som åskan. Sen drömmar om en ung man utan ansikte. Också där fanns det blixtar, men dessa blixtar kallade han ner ur skyn, och där de slog ner strax hela städer i brand. Hela riken. Draken var återfödd. Hon vaknade gråtande. Elden hade brunnit ner till några få glödande kol. Istället för att lägga på mer ved skyfflade hon aska över kolen. Och istället för att krypa i säng igen drog hon en filt om sig och gick ut i natten. Hon visste inte om hon skulle kunna somna om, men en sak var hon säker på. Hon ville inte sova ensam. Hon var övertygad om att Joanne sov, men när hon smög in i sin väns rum och hastigt stängde dörren bakom sig, sa Joanne tyst, Moraine? På härden fladdrade fortfarande några små lågor, tillräckligt för att Moraine skulle se henne lyfta sina filtar på ena sidan. Moraine kröp in utan att öda någon tid. Drömde du också mardrömmar? Ja, viskade Joan. Vad kan de göra, Moraine? Även om de hittar honom, vad kan de göra? De kan föra honom till tornet, svarade Moraine med större övertygelse än hon kände. Här kan han få skydd. Det hoppades hon i varje fall. Det var inte bara de röda som skulle vilja se honom död eller stillad, hur viktig han än var enligt profetian. Och lärdom. Draken återfödd måste få utbildning. Han behövde veta lika mycket om politik som någon drottning, lika mycket om krig som någon härförare, och lika mycket om historia som någon lärd. Verwins idé sa att de flesta misstag som världens regenter gjorde kom sig av att de inte kunde sin historia. De handlade i okunskap om de misstag som andra hade gjort före dem. Han kan bli vägledd. Det skulle vara det viktigaste av allt, att se till att han fattade rätt beslut. Tornet kan inte lära honom att leda kraften, Moraine. Det var sant. Det män gjorde med kraften var annorlunda. Den manliga sidan av kraften skilde sig lika mycket från Sidar som män skilde sig från kvinnor, sa Verwin. En fisk kunde inte lära en fågel att flyga. Han skulle vara tvungen att lära sig på egen hand och överleva. Det stod inte i profetian att han skulle klara det, eller att han skulle undgå att bli vansinnig före sista striden. Bara att han måste vara med i Tarmon Gaiden, om mänskligheten skulle ha något hopp att segra. Men hon måste tro på det. Hon måste. Tror du att Tamra drömmer mardrömmar i natt, Joanne?
Joanne fnös. Aes Sedir har inte mardrömmar.
Men än var de inte Aes Sedir. Ingen av dem kunde blunda igen under återstoden av natten. Moraine visste inte vad Joanne såg där hon låg och stirrade upp i taket. Hon kunde inte förmå sig att fråga. Men själv såg hon ett nyfött barn som låg och grät i Drakbergets snö, och en man utan ansikte som kallade ner blixtar ur skyn. Att vara vaken gav henne inget skydd mot dessa mardrömmar.